Så läser vi ifrån Lukas evangelium, det 22 kapitlet, vers 24-27. Sedan kom det att tvista om vilka av dem som skulle anses vara den största. Då sade han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter sig kalla folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords, men jag är mitt ibland er som er tjänare. Amen. Jag har ju varit sjuk och legat i influensa, den så kallade covid. Men nu ska det inte vara någon fara längre. Jag har varit symptomfri förutom rösten. Så det är nog lugnt. Men det som händer när man ligger sjuk är att man sitter och tittar på tv. Eller man hänger framför tvn. Det är det som är risken. Och den här gången har tv dominerats av tre saker. Ett, det svenska valet. Två, den engelska drottningens bortgång. Och tre, kriget i Ukraina. Och det här tycker jag, om man då tänker utifrån dagens text, det här är jättefascinerande. För det är tre stycken makthavare, eller som det här har handlat om. Vi har å ena sidan Putin, vars makt bygger på militarismen och militären, och som ju faktiskt är en av de mest hatade människorna i världen just nu. Därför att hans maktutövning är att förtrycka och sprida död omkring sig, både hemma i sitt eget land och ute i världen. Han är hatad, eller hur? Håller ni med om det? Alltså det finns de som säger att de tycker om honom. Men vad de säger när man verkligen vågade säga vad de tyckte, så kanske det skulle se helt annorlunda ut. Sen har vi drottning Elisabeth. Är det någon av er som har tittat på bilder från BBC? Jag har kollat på BBC och det har varit så fascinerande. För där har man försökt förklara storheten med den här drottningen. Varför folk står i kö i 24 timmar för att få se en kista. Vad är det som gör, liksom, att skapar den här enorma uppslutningen bakom en människa? En monark som i grunden då har varit maktlös under många år, men som ändå drar stora mängder människor. Och de räknar ju med rekord på imorgon när de ska begravas. Och det här var, och så ser jag den här kön och sen hör när de intervjuar folk i kön och så vidare. Det är fascinerande hur man då har, i motsats mot den förra som jag nämnde, har man upphöjt den här människan till skyarna som någon slags förebilden, företrädare för kvinnors rätt och så vidare. En enorm, alltså det är bara, även om de har haft sina problem, så nu är det bara allt är positivt. Sen är frågan då hur hennes efterträdare kommer att klara sig, men det är en annan sak. Men just bilden av henne som makthavare skiljer sig, alltså det är totalt motsatta mot för den här ryska personen. Och sen har vi det svenska valet. Det demokratiska valet. Där allting, jag vet inte, om alla folk som pratar om den här varelsen säger att den har varit helt ointressant. Därför att man har så att säga egentligen inte kommit med något nytt. Man har gett stora löften som folk ändå vet att det här kommer man inte att kunna hålla. Och den här svenska valrörelsen har ju byggt på att med ord försöka få makten. Att genom sitt sätt att ge löften och så vidare komma åt makten. Det är demokrati och demokratins grund. Det här är makt. Tre olika former av makt och hur man då möter det. Och då blir det rätt intressant när vi ska också prata om kristen enhet. Finns det någon kristen makt som ser annorlunda ut? Och det är ju det som Jesus säger. Men hos er är det annorlunda. Det är fascinerande. Alltså, bara den lilla meningen beskriver att hos er är det annorlunda. Han säger inte hos er bör det vara annorlunda. Han säger hos er är det annorlunda. Men den här med kristen enhet har inte varit så lätt genom århundtusendena, de här 2000 åren. Vi är ju uppdelade ganska ordentligt i diverse olika kyrkor och så vidare. Därför att vi formar organisationer. Om vi då tittar på vår församling så kan man inse att den är två saker samtidigt. För det första så är vi en förening, en organisation med medlemmar. Vi har styrelse, vi har beslutsgångar, vi har dagordningar, vi har omröstningar. Det vill säga den här demokratiska processen. Vi tar ekonomiska beslut och utför verksamhet. Det kan finnas olika intressen som försöker ha inflytande över verksamheten och besluten på olika sätt. Och när det är en demokratisk process så kan man inse att vissa är inte överens med alla beslut. Man kan faktiskt tycka riktigt illa om vissa beslut. Och sen behöver organisationen människor som tar ansvar för organisationen och det praktiska. Och det här, så här funkar vår församling som organisation. Och det är så här det fungerar. Även om man säger att det har blivit omodernt i vår tid av individualisering, så är det så vi formar vår organisation. Vi har församlingsmöten och en del kanske tycker att allt är uppgjort i förväg. Och andra säger att de har ett stort inflytande. För vill man ha inflytande i vår organisation så måste man engagera sig. Man måste prata med varandra, man måste delta i processerna, man måste prata med ordförande som ansvarar för organisationen. För att vara delaktig i besluten. Men det hela bygger på att det är okej att ha lite olika åsikter. Och uttrycka avvikande åsikter. Men man ska helst vara lojal med de beslut som tas. Det här är ju liksom en maktstruktur som vi försöker forma. Som vi försöker bygga för att skapa enhet. Och ser man på historien så är det stora grejen som man skapat oenighet är för det mesta ledare som inte har kommit överens. Om ni tittar på kyrkohistorien så är det där det sitter. Det är ledarna som inte har kommit överens. Så har man gått skilda vägar. Och sen har man skapat sina egna organisationer. Men det är organisationer man skapar. Samtidigt som vi är en församling och en organisation, så till är vi Guds rike. Samtidigt så är vi Guds rike. Närvarande på jorden här och nu. Och Guds rike ser lite annorlunda ut än organisationen. För den består av alla som har sagt ja till Kristus. att vi tillhör Kristus. Vi har Kristus som förebild, vår frälsare, vår kärlek. Vi är en del av Kristi kropp, oavsett hur den ser ut över hela världen. Vi består av älskande bröder och systrar. Vi råder inte över varandra. Har inga beslutsprocesser, utan tjänar varandra. Allt du är och allt du har ingår i Guds rike. Så i Guds rike är vi förenade i en enhet oavsett hur det ser ut. Därför att det är Gud själv som förenar oss. Vi är förenade därför att vi tillhör och är beroende av Gud och Kristus. Därför blir vi totalt jämlika. Jämlikhet är faktiskt ett av de vanligaste orden vid sidan av kärlek i Guds rike. Inte ordet jämlikhet, men vad det står för. Vi är alla jämlika därför att alla är lika mycket älskade av Gud. Guds rike bygger ett hus av levande människor. Kristus är hörnstenen, apostlarna är grunden. Och sen så är vi byggstenarna i Guds rike. Och det är anden som leder Guds rike. Som lär oss att vara en del av Guds rike. Men församling och Guds rike hör ihop. Men är inte identiska. Guds rike är så mycket mer och så mycket större än församlingen. Men församlingen försöker forma Guds rike utifrån vilka vi är här och nu. Församlingen har ett uppdrag att missionera. Men Guds rike är en närvaro av Kristus själv som drivs av kärlek. Så då kan man tänka sig, ja, men då Guds rike ska vi se på varandra som älskade bröder. Vi ska tjäna varandra. Och så blir det här ett litet krav. Men vad händer om man sätter Kristus först i sitt liv? Vad händer om Kristus får stå allra först? Är den man söker sig till och den som är viktigast? Av allting. Hos Kristus finns en unik kraft som drar människor närmare varandra när man sätter Kristus först. Det är för att den kärlek som finns i Kristus drar människor närmare varandra. Den slår inte ihop, den trycker inte ihop, den drar. Man vill dras närmare. Man får någonting gemensamt, man får ett gemensamt mål. Man får en kraft att klara, att vara kärleksfull. Och vi får förståelse när man dras närmare varandra. Så den stora utmaningen kanske egentligen inte handlar om hur mycket vi gör, utan hur vi låter Kristus komma in i vårat liv och bli dragningskraften för det vi gör. För sen brukar resten lösa sig av bara farten. Vi får leva med en Kristus som kan vända allt till det bästa, som du brukar säga. Det kanske allt inte löser sig som det sätt man vill. Men allt kan vändas till det goda i slutändan. Där vår egen insikt fördjupas och saker som behöver förändras kan förändras. När Kristus kommer först. Så frågan är, hur sätter vi Kristus först i våra liv? Därför att vi alla är jämlika, vi alla är älskade av Gud. Och den kärleken är oändlig till alla människor. Det finns liksom ingen gräns för Guds kärlek. Den gäller alla människor utan åtskillnad. I Sverige, i Salem, här, i världen. Den inkluderar alla. Guds kärlek inkluderar alla. Sen är frågan hur man tar emot kärleken. Hur man låter Kristus få fylla den kärleken i våra liv. Så vi dras närmare både Kristus och varandra. Så, församlingen har ett uppdrag. Att sätta Kristus först och att manifestera Guds rike på jorden. Det är så vi ska organisera oss. Det är så vi ska fylla organisationen. För om vi bara ser församlingen som en organisation, då blir uppdraget omöjligt. Men om vi ser församlingen som en del av Guds rike, då blir allting möjligt. Att överglänsa varandra i kärlek och tjänande är någonting som växer inifrån. Inga krav utifrån. Och det är där växtkraften ligger. Att Kristus kommer först. Och att vi alla söker efter källan som skänker den här kärleken fritt och förinte. Som förlåter allt och som vill allt och som vill förändra allt. Amen.